Välkommen till programmet Efter 8. Dagens gäst är Eivor Fox. Sändningen kom från Pingst, Mullsjö, Nyhem.
Hej och god kväll kära lyssnare. Jag heter alltså Eivor Fox och jag hade tänkt att ta med er på en odyssé genom ett över 80-årigt liv. Kanske man kan kalla det Sandhem, världen tur och retur. Jag är född på gården Svensorp i Sandhem och är tredje generationen där. Det är då man brukar kalla det en släktgård har jag hört. Det fanns och det finns fortfarande två gårdar i Svensorp. Nordgården och Sörgården. Verklig klassiska gårdsman måste man ju säga. Det var i Nordgården min farfar och farmor bodde och de flyttade dit faktiskt för 130 år sedan. Men när jag var liten så bodde min äldste farbror i Sörgården och i Nordgården bodde vi, far, mor och jag och min 4 år yngre syster. Men eftersom det här var en bondgård så fanns det också drängar och en piga. Länge sköttes lagården av Gustav som bodde uppe på ena gavelrummet. Han hade en resegrammofon, en sån där som han vevade upp. Det var högtidsstunder och Gustav ibland om kvällarna kom ner i köket med sin grammofon och några skivor. Min far, han utövade en viss censur när det gällde skivvalet. Någon dansmusik var inte tillåten, men helst skulle Gustav spela kristna sånger. Mina föräldrar var nämligen medlemmar i Sandhems pingstförsamling. Så nu ska jag spela en av min fars favoritsånger och den tillägnar jag min syster som nu bor i Jönköping. Men när hon var i 3-4 års åldern, då brukade hon alltid peka på grammofonen och så sa hon till Gustav, snälla, snälla, spela Pelleporten. Och här kommer den med Jailbird Singers.
Som en härlig gudoms källa, rik och mäktig, djup och stor, är den kärlek, nåd och sanning.
Så här i efterhand inser jag att min barndom nog var något av en idyll. Att få växa upp med kor och hästar och kattungar och med vuxna som alltid fanns i närheten, det var fint. Och gemenskapen mellan gårdarna var nog unik på många sätt. De bägge bröderna brukade visserligen var sin gård, men man samverkade på alla sätt. Vi hade till exempel telefonen i Nordgården, men i Sörgården så hade de radioapparaten. Och behövde man en extra häst, ja då lånade man av varandra. Och alla större sysslor, ja de gjorde man tillsammans. Det enda gång man tävlade och som kunde förorsaka vissa konflikter, det var vem som blev först med slotten och skörden. Den våren jag skulle fylla 6 förändrades livet ganska drastiskt på gården. Det var den dagen som min kusin Maria kom springande från Sörgården. Och hon ropade på långt håll, tysken kommer, tysken kommer. Det hade de sagt på radion. Norge var ockuperat och nu skulle även Sverige stå på tur. Det var vad alla trodde. Jag visste ju att det fanns något som hette krig ute i världen, men förstod ju inte riktigt vad det var. Men när jag såg Maria och mamma gråta, då visste jag att någonting hemskt hade hänt. Och den kvällen, det var den 9 april 1940, när kvällsmjölkningen var avklarad i lagården, då rullade en stor svart bil in på vår gårdsplan. Och ur steg först en gammal dam och sedan 2 yngre kvinnor plus 3 barn. De kom från Karlsborg och de skulle bo hos oss för att vi hade ett stort hus. Om tysken kom, ja då skulle Sveriges regering och kungen också flytta till Karlsborg. Och därför kunde det bli farligt att bo där, för om kungen bodde där, då skulle nog tysken bomba Karlsborg. Det hela lät komplicerat, men för mig var det också spännande. Jag som inte hade några lekkamrater i min ålder, jag fick nu plötsligt 3 stycken. Och bara någon vecka senare, ja då kom det 3 norska pojkar som hade krigat mot tysken. Men som hade rymt till Sverige nu när när Norge var ockuperat. De norska pojkarna, ja, de fick flytta in i Gustavs rum och där blev det nog ganska trångt. Och min pappa, ja, han åkte ner till Sigge Fredrikssons radioaffär i Sandhem och köpte en radio för han ville höra krigsnyheterna utan att behöva gå bort till Sörgården. Jag visste förstås att kriget inte var bra, men å andra sidan, det hände ju så mycket spännande på grund av kriget. En kväll så hörde mamma till sin förskräckelse att jag efter det att jag hade bett min kvällsbön, Gud som haver, så lägger jag till, gode Gud, låt kriget vara väldigt länge. Så Björn och Barbro och Leif, det var barnen från Karlsborg, får stanna kvar hos oss. Nu vill jag spela Änglamark med Sven-Bertil Taube. Han och jag, vi är födda samma år och han har alltid varit något av en idol för mig.
Kalla den Änglamarken eller himla jorden om du vill. Jorden.
Tysken kom lyckligtvis inte till Sverige och kungen behövde aldrig flytta till Karlsborg. Så våra vänner kunde återvända hem så småningom. Jag saknade mina lekkamrater men fick snart annat att tänka på för jag skulle börja skolan. Men mitt första skolår som jag hade längtat efter så mycket, det blev inte så roligt som jag hade tänkt mig. Personkemin mellan mig och fröken i Hagagärdet stämde inte. Och så blev jag mobbad av andreklassarna som gick i samma skola. Det var nästan alla från samhället och deras föräldrar, de arbetade, i varje fall deras fäder, arbetade på bolaget. Och det var mycket finare än att vara bondbarn. Det förstod jag ganska snart. Men sen när jag kom till andra klass i Kylleskola, vilken tur jag hade, då fick jag en lärarinna som hette Inga Mander. Hon hade en fantastisk förmåga att få oss elever att upptäcka vår omgivning. Hon tog fram den stora jordgloben och berättade om den värld vi levde i. Och både den stora världen men även den lilla världen runt Sandhem ville hon att vi skulle lära känna. Hon cyklade med oss runt i bygden och tittade på rullstensåsarna från istiden och letade efter gamla gravrösen långt tillbaka i tiden. Det finns mycket sånt i Sandhem. Det var Inga Mander som väckte min längtan att se mer av världen. En gång visade hon oss på jordgloben och så sa hon att om vi kunde bygga en tunnel rakt igenom jordgloben ifrån Sverige så skulle vi komma ut vid Nya Zeeland. Och då kunde vi säga hej till dem som bor där nere. Det ville jag verkligen pröva. Och beväpnad med en spade började jag gräva i mors grönsaksland och hon protesterade naturligtvis. Men min kloke far han sa bara, låt tösen gräva. Om jag någonsin kom till Nya Zeeland, ja det ska jag faktiskt berätta lite senare om. Men nu vill jag spela ett av mina absoluta favoritstycken och det är Louis Armstrong som sjunger It's a Wonderful World.
I see trees of green, red roses too, I see them blue.
Visst är den väl vacker. Men det är kanske någon som tänker att världen idag faktiskt inte är så underbar. Krig och länder och tusentals flyktingar. Ja, faktiskt miljoner. Men det är faktiskt inte världen, eller rättare sagt vår jord är fel på. Det är ju vi människor som fått jorden som gåva, som tyvärr inte förmår att sköta den bättre. Den dag jag tog realen upp i Falköping, ja det är en examen som numera sedan länge är borta, tyvärr kan man säga, så hade jag bestämt mig för att bli bonde som far. Eftersom jag ingen bror hade så ansåg jag det vara mer eller mindre min plikt att ta över gården. En gammal släktgård, den ska bevaras. Lite av feminist hade jag nog också blivit. Varför skulle inte tjejer kunna göra vad killarna gjorde? Det hade just blivit möjligt för flickor att studera på lantbruksskola. Så sagt och gjort. Först en vinter i Dalarna, där jag lärde mig både ladgårdsskötsel och att åka skidor. Och sen ett helt år på Klackstorp utanför Skövde, som hade en av Sveriges äldsta lantbruksskolor. Där var jag enda flickan, och visst var det tufft ibland. Men jag tyckte nog i alla fall att jag klarade det ganska bra. Man kan ju säga att tiderna har förändrats, för numera finns det oftast fler tjejer på lantbruksskolorna än det finns killar. Efter all utbildning så skulle jag nu minsann visa hur ett modernt lantbruk skulle drivas. Och så här långt efteråt så kan jag skratta åt alla misstag jag gjorde. Och jag beundrar allt min far som alltid stötte mig, trots allt. Så när jag föreslog att vi en sommar skulle anställa en praktikant från England, ja då sa han inte nej. Om inte annat så kunde det vara bra för min och min systers språkkunskaper, ansåg han. Så en vacker sommardag 1955, då körde jag till Falköpings centralstation och mötte den nya praktikanten från universitetet i London. Inte anade jag, och inte heller han för den delen, att 5 år senare, en solig vinterdag med snö på marken, strax före jul, det var faktiskt dagen för julafton, ja då skulle vi vigas i Sandhems kyrka. Då var han färdig agronom och också löjtnant i engelska armén, för på den tiden så hade man allmän värnplikt i England. Han hade tillbringat 2 år faktiskt på Malta och i Nordafrika. Och nu när jag blev delvis engelsk man också, kan man väl säga, eller engelsk kvinna, så passade det väl att jag spelar någonting riktigt vackert som vi hade på vårt bröllop, och det är Moonlight. Vi fick också 52 fantastiska år tillsammans, min man och jag. I 10 år brukade vi sedan Nordgården, och vi fick 4 barn under tiden. En flicka och 3 pojkar. Visst var det arbetsamt och inte särskilt lönsamt heller. På 1960-talet var inte jordbruk särskilt populärt i Sverige. Många ansåg att det var bättre att importera maten, för det skulle gynna utvecklingsländerna. Och vintrarna var långa och kalla och snörika just det årtiondet. Min man som var van vid varmare klimat hade svårt att finna sig till rätta med vintrarna. Den svenska sommaren, den älskade han. Men mina försök att lära honom att åka skidor, ja det var lönlöst. För honom fanns det bara cricket och fotboll. Samtidigt var det också under den här tiden som FN och dess organ FAO satsade på att förbättra jordbruket i alla de nya länder som hade kommit till efter avkolonisationen. Man sökte expertis överallt, gärna unga människor med entusiasm. Skulle inte vi kunna, undrade min man en kväll. Nej, absolut inte, säger jag. Bara tanken på att lämna Svenstorp gjorde mig förskräckt. Vi har ju barn och de är små, och tänk på alla faror som finns, ormar och krokodiler och banditer. Jag plockade fram alla motargument jag kunde hitta på. Men samtidigt så fanns det en längtan djupt inne i mig. Jag hade ju trots allt drömt om att få se mer av vår värld. Och kanske kunde vi hjälpa några andra människor att få en bättre tillvaro. Och så var det här med laggården. Om vi skulle fortsätta med mjölkproduktionen, då måste vi bygga nytt, och det var ett stort företag och dyrt. Vi kunde kanske fundera på det där medan vi gjorde något annat under några år. Det kom att bli ett snabbt beslut. De ringde från Rom där FAO har sitt högsäte. De väntar på oss i Panama, säger min man. Så vi plockade fram kartboken, vi visste knappt inte var Panama låg. Jo, det var ju där de hade kanalen. Men projektet, det låg i andra ändan av landet, nära Costa Rica. Det lät lockande och exotiskt, och för att göra historien kort så tackade vi ja. Vår omgivning i Sandhem reagerade förstås med häpnad. Var vi inte riktigt kloka och hur kunde vi utsätta våra stackars barn för sådana faror? Hade de överhuvudtaget skolor i Panama, undrade en lärare i Sandhem. Och min stackars mor som just blivit änka, hur kunde jag lämna henne? Men min mor, hon tog det förvånansvärt lugnt. Hon var en stor vän av missionen, hade alltid varit det. Och hon hade sett alla missionärer som åkte ut i främmande länder och de brukade ju komma tillbaka. Men de där 2 åren som vi skulle vara borta, de trodde hon inte på. Har ni väl kommit ut i världen så kommer ni säkert att hitta fler platser att arbeta på, sa hon. Och som vanligt så hade hon rätt. Vi sålde djuren, arrenderade bort gården, hyrde ut huset, packade och reste iväg. Ja, min man han åkte först för att ordna bostad och skola. Jag skulle komma efter med barnen. Vi hade också nu fått en liten fosterflicka som bara var 18 månader och hon fick också följa med. När jag gick ombord på Arlanda, ja då hade jag 5 barn att ta hand om och den äldste var 9 år. 4-åringen försvann på Arlanda och fick efterlysas och man fick hålla planet till Köpenhamn medan alla letade efter en blond liten kille i blå jacka. Så småningom så hittade man honom, han hade gått ut på plattan. För på den tiden så hade Arlanda dörrar ut direkt till plattan. Hur livet blev för oss i Panama? Annorlunda, men underbart. Kanske det var de bästa 2 åren i våra liv. Så varför inte låta Jan Malmsjö sjunga Vår bästa tid är nu? Ja, det var inte Jan Malmsjö som ni hörde, men det här var en sång som heter Karibiska nätter och den tycker jag passar så bra ihop med Panama. Så vi tar Jan Malmsjö lite senare. Vi var 6 expertfamiljer som kom från både Europa och Afrika och Australien och Sydamerika. Tala om en internationell grupp. Vi var de sist anlända och min mans uppgift det var att praktiskt visa vad de andra teoretiskt hade arbetat fram inom jordbruksområdet. Och jag blev husmor och fick se till att familjen fungerade. Vi bosatte oss uppe i sluttningen av en vulkan. Men den hade inte varit verksam under de senaste 500 åren försäkrade man oss. Det var en liten by som hette Dolega och den blev vårt hem. Och huset var litet. Men det hade en stor altan och på den bodde vi mest. Barnen sov väldigt ofta där ute. De 3 största sattes i byskolan. Och efter första dagen så kom de hem glada men lite fundersamma. Vi förstår ju inte vad de säger, sa de. Vi förstår inte alls vad fröken säger. Det kommer ni snart att göra, tröstade jag. Och jag hade rätt, för det tog faktiskt inte mer än några veckor förrän barnens spanska rann som vatten. De lekte ju med sina kompisar ute i byn hela tiden. Vi kallades gringos av bybefolkningen och vi blev så fantastiskt väl mottagna. Det fanns ju inga andra utlänningar i byn. Så man kan säga nästan att vi adopterades av våra grannar och inte minst av prästen. Han var från Italien och hette Padre Francisco. Och han kom på besök redan första kvällen och välkomnade oss. Och så sa han att nu när senioran, det var jag det, flyttade till byn så hoppades han att jag skulle delta i det kyrkliga arbetet. Det fanns en del fattiga barn i byn som behövde en bra frukost innan de gick till skolan. Och den ordnades av kyrkan. Så jag kom att koka välling om morgnarna över öppen eld bakom kyrkan. Och bröd till vällingen, den bakade vi hos grannen. Vilka 2 fantastiska år vi fick. Hårt arbete, men en underbar fritid. Vi badade i oceanen och vi tittade förstås på den berömda kanalen Och så umgicks vi både med våra grannar i byn och våra vänner på projektet. Ofta på lördagskvällarna samlades vi ner hos Oscar och Miranda från Bolivia. Och där hade vi knytkalas. Och sedan dansade vi under stjärnhimmel på deras stora altan. Att dansa hade inte varit tillåtet i min barndom hemma i Sandhem. Men jag hade aldrig trott att det skulle vara syndigt att röra sig efter musik. Och här fick jag äntligen släppa loss. Och nu får vi istället för karibiska nätter så tar vi Björn Malmsjö och hans Vår bästa tid är nu.
Vår bästa tid är nu. Vem minns den snö som kanske föll i fjol?
Bara en gång drabbades vi av riktig hemlängtan. I varje fall jag och barnen. Det var under vår första julafton. Man firade ju inte ens julafton i Panama. Julen började först vid midnatt till juldagen. Alla fem barnen grät och ville hem till Sverige och till mormor. Men de blev gladare fram på kvällen när vi delade ut julklapparna. Och när de sen hörde att det skulle bli fest i hela byn på kvällen, ja då var hemlängtan som bortglömd. Alla tågade till kyrkan strax före midnatt och när klockan slog 12, då la man Jesusbarnet i krubban. Och man sjöng och man dansade och när mässan var slut så öppnades alla dörrar ut mot platsen. Nu gick man till varandra och önskade god jul. Man åt och drack och barnen sprang runt med tomteblås i den varma tropiska natten. Och glada och lyckliga somnade barnen och vi också fram på småtimmarna. Vaknade, ja det gjorde vi till sång. Jag trodde först det var änglasång. Men jag hörde sen att det var Bing Crosby som sjöng I'm dreaming of a white Christmas. Jag drömmer om en vit jul. Det var Padre Francisco som klättrat upp i kyrktornet med bandspelare och kopplat den till kyrkans högtalare. Och det var en hälsning till oss gringos från den snöiga nord, sa han. Och hela Dolega hörde detta. Efter 2 år, ja då var det dags för semester i Sverige. Och vi kom hem dagen för midsommar. Och gården, ja den fanns kvar och allt såg fint ut där hemma. Och kyrkroden på midsommardagen i Sandhem, den var som en dröm. Och att träffa alla vänner på kyrkbacken, vilken lycka. Men vi hade nog förstått, både min man och jag, att Panama bara var början till ett nytt livsmönster. Sandhem skulle inte bli vår vistelseort på ett bra tag. Och gården, ja den kunde klara sig utan oss. Det fanns viktigt arbete att uträtta på annat håll. Några månader senare, ja då var vi faktiskt iväg till Peru. Högt upp i Anderna, i en dalgång på 3600 meters höjd låg FAOs projekt. Och för att komma dit, ja då var vi tvungna att passera Ticlio som låg på 5000 meters höjd. Det här var en helt annan värld än Panama. Fattiga quechua-indianer som försökte försörja sig på det magra jordbruket. Ensamma kvinnor med stora barnskaror att ta hand om, medan männen arbetade i gruvorna på annan ort. Ändå spårar gammal fin inka-kultur. Och vi upplevde vår första jordbävning. Det var en skakande upplevelse kan man säga om man vill vara vitsig. Efter knappt 2 år var det dags för en ny Sverigevistelse. Vi kom lagom till vintersportslovet i Sandhem och de större barnen de hittade sina gamla skidor och gav sig iväg ut i spåren. Och våra vänner i Sandhem de frågade lite försiktigt vart vi tänkte ta vägen nästa gång. Och nu kunde vi svara att nu blir det nog Afrika. För svenska sida hade ett stort engagemang i de nya staterna vid den här tiden. Det var så många nya länder som bildades efter den koloniala eran. I Zambia, där skulle man bygga ett college för jordbruksutbildning. Det hade Palme lovat president Kaunda när de träffades. Och snart befann vi oss på väg till Mpika. Den låg 70 mil norr om huvudstaden Lusaka. inte långt från gränsen till Tanzania. Där skulle vårt nya college byggas. Och Afrika, det var som en ny värld för mig. Och det tog en lång tid innan jag kände mig hemma med den världen. Om någon hade sagt att jag skulle komma att tillbringa nära 20 år på den kontinenten, då hade jag kanske åkt tillbaka hem till Sandhem igen. Men det kom en dag, eller rättare en kväll, då eldarna som vanligt tändes och trummorna ljöd ut i bussen. Och då drabbades jag av Afrika. Det är en känsla som är svår att beskriva, men det är som en feber och den går aldrig ur kroppen. Och jag vet att det är många av mina vänner som har upplevt detsamma. Jag tror faktiskt att det är vårt ursprung som gör sig gällande. Vi föddes ju en gång på den här kontinenten i tidernas begynnelse. Och nu ska vi spela Harry Belafonte som sjunger tillsammans med Miriam Makeba. Och Miriam Makeba, hon är Afrikas stora sångare. Och de sjunger To Those We Love. Och det är en hyllningssång till frihetskämparna i Afrika. Och om ni lyssnar noga så hör man namnet Mandela. Den här klickarna som Miriam sjunger, det är typiskt för Zulu. Och kvinnorna framförallt i Afrika, de kan sjunga. De sjunger jämt faktiskt. Vi fick 4 år i Zambia och vi hann att bygga upp det här college tillsammans med 10 andra familjer. De flesta av dem var svenskar. Och när studenterna åkte hem på sina sommarlov, ja, då brukade vi ta semester och åka runt i Afrika. Det blev Tanzania och det blev ända upp till Kenya, Mombasa och Nairobi och ner över Kilimanjaro. Ja, inte toppen på Kilimanjaro, men vi åkte i alla fall på sluttningarna. Det var fantastisk tid och vi verkligen lärde känna Afrika, tyckte vi. Efter de här åren i Zambia, ja, då blev det Mozambique. Det är en portugisisk före detta koloni och de hade just blivit självständiga. Ett underbart vackert land vid Indiska oceanen med en enorm sandstrand. Det är ett land som levde i skuggan av sin granne Sydafrika med sitt apartheidsystem. Här kunde vi liksom sitta på åskådarplast och se hela södra Afrika i alla deras kriser, men även vissa framgångar. Mozambique hade en närmast kommunistisk regim vid det här laget. Man ville införa kolchossystemet inom jordbruket i Mozambique. Sydafrika tyckte naturligtvis inte om den här utvecklingen i sitt grannland och det var upplagt för konflikt. Vi fick vara med om både ett presidentmord och ett fruktansvärt långt inbördeskrig. Till slut kunde vi inte arbeta ute på jordbruksprojektet för att det var så osäkert. Och samtidigt så behövde man hjälp uppe i norra Mozambique där kriget var allra värst. Och det var då vi började arbeta för Carita. Och det är den katolska kyrkans hjälporganisation. Och vi bodde i en liten by där uppe som hette Kwamba och som i vanliga fall hade bara 8000 invånare. Men så när vi kom dit kom enorma flyktingar och vi var till slut 60 000 människor där och de skulle ha mat. Jag blev enormt imponerad över vad kyrkan kunde åstadkomma. Ofta tillsammans med Läkare utan gränser. Vi upplevde AIDS-epidemins början. Och vi upplevde svåra hungerkatastrofer. En gång så firade vi en juldag med middag genom att dela en burk dansk korv på 3 personer. Och lite ris hade vi till. Vår mat som vi skulle ha till våra flyktingar, den kom då ifrån Zimbabwe med järnväg. Och sedan flög vi ut maten till byarna i små plan som nog inte Jata hade godkänt. Det var svåra år, men det var också möten med människor som man aldrig glömmer. Jag hade en sykurs på det lilla lokala sjukhuset där. Där jag försökte att få kvinnorna att sy kläder till sina små barn. Det var flyktingkvinnor. Och så flög vi ut den här maten. Och jag vet att de sköt på oss grillan ibland nerifrån marken. Och då brukade piloten säga till mig att jag skulle sätta mig på toppen av majssäckarna. För kulorna gick inte igenom majssäckarna. Men vi överlevde även detta. Och så kom glädjedagen då freden slöts med hjälp av påven Johannes den 23 i Rom. Och i Sydafrika släpptes Nelson Mandela fri ungefär samtidigt. Och jag fick avsluta mina år i Afrika med att arbeta för kyrkornas världsråd. Och det gjorde jag inför Sydafrikas första demokratiska val. Ett halvår i Cape-provinsen. Så oerhört tacksam jag är att jag fick vara en liten kugge i det arbetet där nere. Och att jag även fick träffa Mandela en dag på Beach Stadio i Ciskei. Det var en upplevelse som jag aldrig glömmer. Nej, den här berättelsen slutar inte i dur. Det har hänt allt för mycket i Afrika som har gått fel. Men ikväll, då dansar man på gatorna i Zimbabwe av glädje över att en av de värsta despoterna är borta. Men jag kan också minnas den dagen för 37 år sedan. När han blev president Mugabe, då var vi i Harare, det forna Salisbury. Och då dansade man också på gatorna, men den gången av glädje för att han blev president. Det ser man hur saker och ting kan förändras. Och vi har suttit som sagt på en åskådarplats och sett det mesta. Jag skulle också vilja berätta om när jag hade ett halvår som jag läste med en grupp, fantastisk grupp tjejer. Som skulle söka in på universitetet, men de kunde ingen engelska. Ja, lite grann. Men de var tvungna att lära sig engelska för att kunna komma in. Och det blev verkligen en crash course kan man säga. Och de här tjejerna, de var så underbara och så, ja, de hade en blick för framtiden. De skulle bli någonting. Och så kom de underfund med att det lättaste sättet att lära sig engelska glosor, ja, det var faktiskt att sjunga engelska popsånger. Och de hade en favorit där som de ville sjunga varenda gång vi samlades. Och det var Rod Stewart's I'm Sailing.
I am sailing, I am sailing home again, across the sea.
Till slut kanske det är någon som undrar om jag någonsin kom till Nya Zeeland. Jo då. En kväll för 7 år sedan, just som solen skulle stå ner vid havet, då stod min man och jag alla längst ut på den norra udden på Nordön, Cape Regina. Ensamma stod vi där och såg ut över havet där maorierna en gång för länge, länge sedan kom i sina båtar från Hawaii. Och befolkade öarna. Och när de dör, maorierna, då samlas deras andar just här vid den här yttersta udden. Och man ska kunna höra hur de sjunger där nere i havsdjupet. En magisk plats och en magisk stund. Och visst tänkte jag på min gamla lärarinna, sin länge bortgången, Inga Mander. Det var en cirkel som var sluten. Och här slutar jag och jag tackar för mig och jag tackar med maoriernas haiki haiki sång.
Ni har lyssnat till programmet Efter 8. Dagens gäst var Eivor Fox. Sändningen kom från Pings Mullsjö Nyhem.